Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Kompletterat med avkolonialiseringen som sker efter andra världskriget så uppstår den här diskussionen om att världen har inte längre något tydligt centrum. Europa kan inte tänka på sig själv som världens centrum. För det beror helt på var vi startar någonstans. Så att en rund värld i den här liksom bokstavliga meningen, inte bara att vi förstår teoretiskt att den är rund, utan att den är verkligen rund. Den har inget givet centrum. Allting är relativt, om man säger så.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om människans dröm att upptäcka och kartlägga världen. Gäst är Staffan Bergvik, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet och författare till boken Terranauterna som följer människans kartläggning av världen från 6200 år före vår tideräkning fram till våra dagar. Bergvik menar att vårt sätt att rita kartor inte bara påverkat synen på territoriet utan också vår uppfattning om oss själva och plats i världen. Vi samtalar bland annat om medeltidens religiöst präglade kartor, den första atlasen som gjordes på 1500-talet och varför vårt sätt att betrakta världen från ett ovanifrån perspektiv kan få allvarliga konsekvenser för klimatet. Vårt samtal börjar med en utgrävning från den turkiska byn Katalhöyük där man hittat en väggmålning från 6200 år före vår tideräkning som visar byn ovanifrån. Kan det vara den första kända kartan?
Ja, alltså det är ju inte en karta i vår mening skulle jag säga, utan det är en bild som du sa som är ritad på i bosättningar som man har grävt fram då. Och det som är fascinerande med bilden är ju just att den är tagen, eller den är ritad med byn nedanför och blicken är liksom rakt ovanför byn. Och det fascinerande är ju dels att det är innan det finns ett skriftspråk som vi känner till, eller åtminstone ett etablerat skriftspråk. Och naturligtvis hade man inga liksom farkoster att ta sig upp dit bokstavligt talat och titta ner på bilden. Utan man har ju då visualiserat hur byn kan se ut ovanifrån. Men det fascinerande är ju på något sätt att man tänker sig att just att se byn ovanifrån ger ett slags bild av hela byn. Ger en bild av byn. Man skulle ju faktiskt kunna tänka sig att måla en by på många olika sätt. Och det är väl det som jag har tyckt varit intressant, att det där motivet att betrakta världen ovanifrån har en så lång och djup historia, till och med längre än skriftspråket.
Det är jättefascinerande. Vad skulle du säga, vad tror du att den här nerven i människan kommer ifrån?
Jag tror att vi är sammanhangsletande varelser. Det vill säga vi tänker ju, även om vi kanske inte liksom säger det uttryckligen, men vi letar ju hela tiden efter sammanhang som vi vill höra till. Familj, nation kanske, samhälle, kompiskap. Alltså det tror jag är någonting som är den där nerven. Eftersom de här bilderna av världen från ovan också handlar om bilder av ett sammanhang. Att man liksom, det här är en del av världen som jag hör till eller som jag inte hör till. Och genom om det är en bild av världen, någonting i världen som jag inte hör till, så förstår jag ju också vad jag hör till, så att säga. Så är det någonting som är en universell mänskligt drag, så är det nog det där att man letar efter orientering, sammanhang, höra hemma, den typen av frågor, tror jag. Men annars tycker jag att det är fascinerande att så mycket förändras, så att hur vi tänker kring världen är så mycket en effekt av de historiska situationer som vi befinner oss i. Så att vår bild av världen är på en och samma gång lik de som har funnits förut, men också vi tillskriver en annan mening än vad man har gjort förut. Så att den historiska föränderligheten tycker jag också är jätteintressant. Liksom.
Mm. Vi får ju skäl att komma in på det, för det är din bok som på något sätt handlar om just det här med hur människan vill kartlägga världen, visar ju också att det handlar lika mycket en idé om världen som det är en fråga om gränser och streck.
Yeah, yeah.
Så det är jätteintressant.
Ja, ja nej, men och precis. Alltså det är en idé, mycket i boken handlar ju om konkreta tekniker, liksom satelliter eller vad det nu kan vara för någonting, kartor. Men de där teknikerna hänger ihop med en idé om vad man ska avbilda och varför. Så att idéerna är ju verkligen drivande i att framställa de här bilderna. Alltså man har ju ett motiv, en idé, en föreställning om varför man gör det här, när man gör det så att säga. Så att idéerna är jätteviktiga.
Just det. Vi fortsätter att klättra långsamt framåt i tiden, för det här är min läsning av din bok. Men om du nämner ju en väldigt inflytelserik bok som heter Geografiska utkast av en Claudius Ptolemaios på 100-talet efter vår tideräkning. Mm. Och den här boken översätts ju till latin 1409 och har även då så pass långt senare en påverkan i människors liv, den här kartboken. Mm. Vad är Geografiska utkast för bok?
Ja, men det är ju en av de här antika skrifterna som gör ett, vad ska man kalla det, ett försök att logiskt porträttera en rund värld på ett platt papper. Och det är ju verkligen ingen enkel sak att översätta någonting runt till någonting platt. Och ändå ha liksom, och att det ändå ska visa någonting sant. Så det som Ptolemaios är känd för, det är ju att han liksom gör det här rutnätet över världen som sen då har använts, alltså longitud och latitud.
Han är liksom först med det?
Ja, det sättet att orientera. Sen är ju longituderna är ju svårare. De är ju ett problem fram till 1700-talet egentligen. Men det är första gången man liksom försöker jobba med en kartbild som är uppställd på det sättet. På det sättet har det blivit en inflytelserik sätt att göra karta. Och speciellt då när det upptäcks under den europeiska renässansen då, som du sa, på 1400-talet, så fortsätter man ju i den vägen. Och den är ju bara som en detalj, den är ju så pass inflytelserik så att det är ju en av de viktigaste anledningarna till att Christopher Columbus tänker sig att man ska segla västerut och komma till Indien.
Han har den framför sig
och med sig på resan och liksom det är så att säga för honom ett bevis på att det går att åka runt jorden. Liksom.
Mm. Vilket det är ju sant.
Ja, det är sant. Ja. Problemet var ju bara att eftersom Ptolemaios karta visste så lite om resten av jorden förutom Europa, Medelhavsregionen, så har man ingen uppfattning då om hur långt det är runt. Det vet man ju inte så mycket om. Och Ptolemaios vet heller inte så mycket om Indiska oceanen och liksom, utan han tänker sig att den är ett innanhav och sådär.
Så det är egentligen en väldigt dålig väg han
åker. Ja, det är en rätt ineffektiv väg. Ja, ja. Å andra sidan, om man nu ska, alltså för spanjorerna så är det ju på sätt och vis ett effektiv, eller en rationell chansning. Eftersom vid den tiden då, i slutet på 1400-talet när Columbus reser iväg, så är ju handelsvägarna österut, alltså runt Afrika och genom Mellanöstern, är ju kontrollerade av andra makter. Och det är ju någonting besvärligt. Det är portugiserna framförallt som kontrollerar sjövägen och afrikanska andra handelsmän från Mellanöstern som liksom kontrollerar landvägen. Så att det är ju rationellt att pröva någonting nytt istället för att bråka med de som redan kontrollerar handelsvägarna. Men rent geografiskt, distansmässigt så visste man nog inte hur långt det var, hur svårt det var.
Men en person som Ptolemaios då, hur går han tillväga överhuvudtaget? För alltså han vet ju inte hur världen ser ut, men ändå så är det inte helt åt helvete.
Nej.
Och hur har han gjort?
Under antiken så finns det ju liksom filosofisk intellektuell diskussion där inte minst matematiken är jätteviktig och liksom rätt högt stående så där och avancerad, så att väldigt mycket av kartarbete bygger ju på geometri, och förstår man geometri teoretiskt så kan man ju räkna ut distanser och avstånd och liksom jordens vällning och så där.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vi tar oss fram till medeltiden nu. Du skriver att de första kartorna av världen, världskartor helt enkelt, de är från runt 800-talet. Där Jerusalem såklart är i centrum i den här kristna, väldigt djupt kristna världen. Kan du beskriva hur en sån här karta, vad är det för karta?
Ja, de som är från 800-talet brukar kallas för TO-kartor. Och det kallas de för att världen är som ett O. Och i O-et så finns det ett T. Och på vänster och höger sida om T, den lodräta stapeln i T, så ligger kontinenter. Och runt O-et så ligger det man då tänkte som världshavet. Som liksom är utkanten av världen helt enkelt. De uppfyller inte alls våra idéer om att en karta ska vara en exakt avbildning av världen. Så vi ska kunna använda oss för att ta oss fram eller hitta vägen. Utan det är ju som du säger en i högsta grad religiös symbol. Som ska visa en världsuppfattning snarare än hur jorden faktiskt ser ut.
Kan man tänka sig dock att när människor tittade på en sån här TO-karta, de liksom, det måste ju skapa en bild ändå av vad är det vi står någonstans? Vad är det för mark vi står på?
Ja, nej men visst. Jag tror kanske att man, om man tänker hur den tolkades, så tror jag man ska tänka att det är, eftersom det är en religiös symbol, så visar det också en religiös världsuppfattning. Så att det är liksom en symbol som nästan kan fungera som ett utdrag ur Bibeln eller någon berättelse från Gamla Testamentet. Alltså att det förstärker den kristna världsuppfattningen. Så det kan ju vara lite svårt för oss att liksom förstå att en karta kan ha den funktionen. För oss är en karta någonting som visar vägen. Men för en medeltida människa så är det precis lika mycket någonting som visar så här ser skapelsen ut. Mm. Så här ser skapelsen ut. Mm.
Just det.
Guds skapelse. Ja. Och som du sa, Jerusalem i mitten, vilket också visar då den heliga staden. Det är, liksom, det är hela tiden det som är i centrum av världen. Mm. Gud är i centrum av världen och religionen är i centrum av världen. Och det är det som kartan visar.
Mm. Vi flyttar fram ytterligare. Och nu är vi på 1500-talet. Här tycker jag att du skrev något väldigt intressant. Det är ju den här Ferdinand och Isabella av Spanien som härskar i Spanien. De blir ju väldigt intresserade av att erövra världen. Att det här med att upptäcka världen. Och du skriver att de 1503 skapar ett sånt där lärocenter. Där de liksom fångar upp allt det de har liksom hittat och det de har rövat, kan man ju säga.
Ja, det kan man säga.
Ja, och så säger du att 1529 finns det. Det finns en karta, världskarta från 1529 som var helt avgörande för dem. Det var viktigt att kartlägga de platser man la under sig. Vill du beskriva vad det här är för karta?
Ja, alltså till att börja med då, så bakgrunden är ju Columbus 1492 som stöttas av Ferdinand och Isabella. Det är lite farligt att säga att de är av Spanien, för Spanien det är massor med olika väldigt komplicerade europeiska kungahus och områden och sådär. Men hur som helst, de är härskare över den iberiska halvön i alla fall, stora delar av den. Men de är ju kända för att de hör till de få som stöttar Columbus i den här tanken att segla västerut till Indien. Och det som händer då i stora drag är att portugiserna, som också är mäktiga vid den här tiden, och de här Ferdinand och Isabella då, de kommer helt enkelt överens med varandra och med påven, får påvens välsignelse att kartlägga allt väster om en viss meridian då i Atlanten. Det vill säga allt som vi beskriver som Amerika, Nord- och Sydamerika då. När de färdas och upptäcker Amerika, när Columbus upptäcker och kartlägger och, som du säger, rövar och exploaterar Amerika, då är det väldigt långt bort. Så då måste man systematisera den information som kommer därifrån. Och då måste man ju tänka att det här är en helt ny världsdel. Man vet ingenting om hur världsdelen ser ut. Man vet ingenting om hur havsvikarna ser ut, hur strömmarna ser ut, vilka rikedomar som finns där, vilka människor som lever där, hur de människorna lever där. Allt det här är ju liksom nytt. Det finns inte stöd för det här i Bibeln. Det är liksom en helt ny kontinent i verklig existentiell mening liksom. Så att kontentan blir ju att det kommer väldigt mycket information om den här världsdelen. Och den där informationen är värdefull. Och precis som du sa då, det som Ferdinand och Isabella gör är att de inrättar det här Casa de Contratación, som det heter i Sevilla då, som är en slags informationscentral där alla uppgifter, exempel på djur, växter, fåglar, sådär, samlas in, och så sammanställer man det i sådana här kartor då. Och den här Padron Real som du nämnde då från 1529 är ju det första, ett av de första exemplen på där man har försökt dra ihop vad man då uppfattar som all den här informationen på ett enda kartblad. Och tittar man på det nu så har man ju lite svårt att förstå hur de kan tänka sig att allt man har upptäckt i världen finns på den här kartan, för den är ju ganska, i våra ögon, ganska enkel. Men det som är intressant är ju liksom själva tanken att dra ihop världen och sätta det på ett kartblad och tänka att nu kan vi kontrollera allt det här.
Mm. Det är ett skifte också från den här, det här är världen så som Gud har skapat, den här TO-kartan som bara egentligen inte är en objektiv karta utan mer en religiös karta. Här är det ett skifte. Mm. Här vill man plötsligt faktiskt kartlägga.
Ja, och det skulle jag säga är, det är liksom ett, som du säger, ett skifte. Men en viktig aspekt av det skiftet är väl ändå den världsliga maktens ökade betydelse under den här perioden. Alltså det är samtidigt som reformationen, samtidigt som mycket kritik av den katolska kyrkan. Så att om kyrkan har haft enormt stor makt under medeltiden så får ju den världsliga makten i form av då furstar som Ferdinand och Isabella får ju mycket större inflytande. Och den världsliga maktens intressen handlar ju väldigt mycket om att berika det egna imperiet. Att bygga upp rikedomar, att kontrollera andra, att kontrollera territorier. Så att då behöver man liksom inte religiösa symboler. Även om naturligtvis alla på 1500-talet var religiösa. Men man behöver liksom inte religiösa symboler för att kunna dominera. Kunna dominera allt större delar av världen. Mm. Och där i ligger skiftet. Men så att den större historiska liksom sammanhanget är nog den världsliga maktens växande inflytande liksom, skulle jag säga.
Men kan man tänka sig att de också faktiskt använde kartan så att säga, att den blev en vägledning?
Ja, jo, men så är det ju. Uppsåtet är ju också att hjälpa de skepp och sjöfarare som åker ut över Atlanten, och det är ju ingen enkel sak vid den här tiden. Så att kartlägga vilka sjövägar som är effektiva, säkra, går fortast, hur vindarna blåser, havsströmmarna går, det är ju helt rationellt att försöka göra det för att underlätta sjöfarten, för att underlätta liksom, underlätta användandet av de rikedomar, eller inhämtandet av de rikedomar som man har. Så att absolut, funktionen är ju både praktisk i meningen segla fort och effektivt, men också då ideologisk i meningen Ferdinand och Isabella ska kunna se den värld som de kan kontrollera framför sig på bordet liksom.
Och då om vi letar oss fram lite grann i 1500-talet, vi runt mitten på 1500-talet, så har vi en person som folk kanske har hört talas om, men kanske den första lite kända kartritaren, och det är Mercator, en flamländsk kartritare som du beskriver. Han blir ju en superstjärna kan man säga. Vem är den här personen?
Ja, Gerardus Mercator, det är ju som du sa då, en flamländare, och vid den här tiden så är ju Antwerpen och andra holländska, flamländska städer, de växer fram vid den här tiden på grund av världshandeln. Alltså de blir ekonomiskt starka tack vare handel då. Och med det växer det fram ett nytt borgerskap som blir rikare på grund av den här världshandeln. Och det växer fram en slags efterfrågan på bland annat kartor då. Så Mercator är ursprungligen en slags akademisk geograf som vill utforska världen men gradvis växlar över till att bli en mer, ska vi kalla det, kommersiell kartograf som säljer sina kartor. Alltså det är ett sätt för honom att hitta inkomst. Och det som är speciellt med Mercator, det är ju, alltså man kanske ska säga det, den här, hans mest kända karta kallas ju för Mercator-projektionen över hela världen.
Den är från 1570.
Ja, och det är ju helt enkelt den världskarta som jag tror i princip alla dina lyssnare har sett i ett skolklassrum eller någonting. Amerika till vänster, Europa i mitten, Asien till höger.
Och Grönland, alltså polerna, är ju för stora. Yeah. Man ser framförallt Grönland är ju nästan lika stort som USA.
Ja.
Och sen när man såg det första gången på en jordglob sen så kunde man inte fatta att Grönland var så litet.
Nej. Eller som jag kommer ihåg en av mina första såna där, när min pappa berättade att när man flyger från Europa till USA så flyger man över Grönland. Och jag förstod ingenting. Varför gör man det? Varför flyger man upp där? Vi måste vara närmare rakt över.
Exakt.
Så att, precis. Så att jag tror att vi alla är liksom väldigt indoktrinerade i Mercators bild av världen.
Men inte det är helt otroligt egentligen. Tänk ändå, han gör den här kartan 1570. Och du och jag, vi pratade om innan vi satte på det här samtalet så pratar vi om att det är väldigt lätt att göra sig lustig över gamla tiders människor. Mm. Men det här är ändå 1570 där han gör en karta som våran generation har sett i våra klassrum. Mm. Det är ju anmärkningsvärt.
Det är anmärkningsvärt och det säger ju något om hur liksom betydelsefulla de här bilderna av världen som jag försöker undersöka eller beskriva. Hur betydelsefulla de är för att forma just vår världsbild i dubbel mening. Alltså hur vi tror att världen ser ut men också hur vi tänker om världen. Men, och sen ska man väl också tillägga att det sista man ska göra tror jag är att göra sig lustig över Mercator. För att det är ett enormt konsthantverk att göra de här kartorna. Alltså de är ju förhållandevis detaljerade och dessutom är det ju det är matematiskt skickligt eftersom det som är speciellt med Mercator-projektionen är att den går att segla efter. Och därför är polerna för stora. För att det är ingen som var intresserad av att åka till polerna i mitten på 1500-talet. Utan de sjövägar som var intressanta då, alltså till Amerika eller till Indien, de är, det går att använda kartan för att segla med hjälp av kompass.
Mm.
Så att på det sättet är det ju en väldigt rationell, effektiv karta i den kontexten.
Och visst är det väl också så att när man tittar på Mercators originalkarta så man känner ju igen världen.
Ja, absolut. Absolut. Så att, precis. Jag menar, exakt. Konturerna på de världsdelar som är kända vid den tiden, vilket ju då är Afrika, Asien, Amerika, inte Australien. Men konturerna på kontinenterna är ju slående korrekta. Som ju också är, det är ingen enkel sak att få fram information och systematisera den så att det blir så pass korrekt som det faktiskt är.
Men du kallar honom en superstjärna. Vad är det som gör att han blir så stor?
Nej, men jag tror att dels är det Mercator-projektionens stora inflytande helt enkelt. Att den fortfarande finns efter 500 år. Men sen handlar det väl också om att han är en av de första som verkligen lyckas systematisera all information som går in i en världskarta och göra den så geometriskt korrekt som den ändå är då, undantaget polerna. Så på det sättet, både liksom en skicklig kartmakare och någon vars bild har haft så stort inflytande.
Men det måste ju också betyda att människorna var väldigt intresserad av den här typen. Jag menar, vi har ju massor av framgångsrika vetenskapsmän, kvinnor idag som ingen har en aning om. Nej. Alltså det är någonting som också speglar intresset av att förstå världen kanske, eller?
Ja, kanske. Samtidigt så måste man nog vara medveten om att vid den här tiden så är ju inte, det är ju liksom ingen masspopularisering av de här kartorna som pågår. Utan de är dyra, de är vackra, de är statussymboler. Så det är en väldigt begränsad del av dåtidens befolkning som överhuvudtaget bryr sig om de här kartorna. Det är ju kungar och hov och adelsmän och kanske högre borgerskap som har råd att köpa och visa och läsa och diskutera de här kartorna. Så jag tror man ska vara försiktig med att tänka att med Mercator så kommer liksom hela Europas befolkning plötsligt att se världen på ett nytt sätt. Så var det nog inte, skulle jag säga. Utan det är ett senare fenomen, den här spridningseffekten. Liksom. Nej, men jag tror att superstjärna i termer av inflytande och liksom hantverksskicklighet. Sådär.
En intressant kuriosa som jag tror inte folk känner till, det är ju att när vi pratar idag om en världsatlas så är det Mercator. Han gav ju ut en atlas 1585 och i flera volymer som har titanen Atlas på framsidan. Atlas bär ju himlavalvet på sina axlar. Och det omslaget har gjort att vi idag säger Atlas.
Ja, han kallar sitt verk Atlas. Det finns i rubriken. Och det är ju då, vad jag förstått, den första som använder just ordet Atlas som titel på ett sånt här kosmografi som böckerna kallades för på den tiden. Alltså en slags grafi är ju egentligen att skriva, men att skriva kosmos skulle man ju kunna översätta det till. Men precis, med Mercator och att han döper sitt verk till Atlas så inrättas också en hel genre, som vi också tar för självklart.
Just det. Och den har samma uppbyggnad som när vi tittar idag i en Atlas, där att först har vi någon slags ovanifrån perspektiv och så kommer vi närmare och närmare, och till slut när vi kommer längre fram i boken så är vi liksom på regional nivå. Ja. Så jobbade han också.
Och han, tillsammans med några andra såna inflytelserika kosmografer under den här perioden, 1500-1600-tal, de tänkte sig att det var det logiska, självklara sättet att porträttera världen. Att börja i det stora överblicksperspektivet. Ofta ser man ju liksom hela världen första uppslaget, andra uppslaget kanske hemisfärerna, alltså väst och öst, Amerika och Asien, Euroasien då. Och sen så, precis som du säger, i gradvis fallande skala då. Så att Europa på ett uppslag och sen så Tyskland och sen så en region i Tyskland och så en, ja sådär. Och sen är det ju också, som med alla kartor, själva urvalet är ju intressant. Där liksom vissa delar är ju inte alls med. Och andra delar kanske får två uppslag för att de uppfattas som väldigt betydelserika, betydelsefulla. För Mercator till exempel så får Flandern mycket utrymme, men inte norra Norrland. Sådär.
Ja, och du pratar ju med en annan samtida superstjärna till honom som heter Ortelius, som gör en bok på Mercators uppmaning då, som heter Teatrum. Du skriver att den här Teatrum, den är nästan lika inflytelserik som Bibeln. Vad är det för bok?
Ja, men det är också en sån här kosmografi då, som innehåller, alltså både Mercator och Ortelius, det är väl viktigt att påpeka, ingen av dem är några resenärer av rang, utan de sitter helt enkelt i Flandern eller i Tyskland och brevväxlar, samlar böcker, samlar andra kartor. Och så sätter de ihop all den här informationen då i text och bild som de samlar på sig, sätter de ihop i de här verken. Så att deras stora bedrift är ju egentligen att föra ihop information inom två pärmar. Inte att åka till Amerika och upptäcka själva, utan istället så korresponderar de då med de som har varit i Amerika eller de som har varit i Asien.
Det är ju helt otroligt att de gör kartorna baserat på liksom muntliga uppgifter från sjömän. Typ.
Ja, visst.
Det är ju otroligt.
Och därför så finns ju också de här, som vi uppfattar som, fortfarande på 1500-1600-talet så finns det ju liksom, vad ska man kalla det, orealistiska, med lite värderande term, men liksom lite magiska inslag, lite figurer, kanske någon drake, någon ängel, alltså den typen av religiösa symboler kanske som är kvar från medeltiden, de finns ju kvar i de här kosmografierna. Och ibland kanske det handlar om att man kan också tänka sig att det blir en jätteviktig fråga om trovärdighet här. Ska jag lita på den här handelsresanden som har varit i Amerika och sett sig se en drake? Ska vi lita på det eller ska vi inte lita på det? Så att det är ingen enkel uppgift. De kan ju inte bara ta all information som finns, utan de måste ju värdera och bedöma, är det här troligt? Ja, sådär.
Drakar, det tar vi för troligt.
Ja, men typ. Ja. Och då kan man tänka sig att liksom enlighet med den världsbilden som rådde då, så är vissa saker mer troliga än andra.
Bildningskomplexet sponsras den här veckan av Akademikernas A-kassa. Och jag har med mig Filip Egerup som är kommunikatör på Akademikernas A-kassa. Välkommen.
Tack så mycket. Jätteroligt att vara här.
Min första fråga är, vad är egentligen en A-kassa?
En A-kassa betalar ut pengar till den som förlorar sitt jobb. Och som mest kan man få upp till 80% av sin tidigare lön, upp till 33 000 kronor. Så en A-kassa, det är en försäkring som täcker in lön helt enkelt.
Mm. Och vilka är ni då på Akademikernas A-kassa?
Akademikernas A-kassa, vi är Sveriges största A-kassa och vi har över 775 000 medlemmar. Hos oss så behöver man vara en akademiker med en högskoleutbildning för att bli medlem.
Och vilka skulle du säga är huvudanledningarna till att bli just medlem hos er?
Jo, men det är just det med din högskoleutbildning. Om du har en sån, då kan du vara med hos oss genom hela arbetslivet. Och då spelar det ingen roll vilken bransch eller vad du jobbar som. Utan det är högskolepoängen som förenar alla akademiker i akademikernas A-kassa.
Och vad är det man får då om man blir arbetslös?
Man får ju såklart pengar då helt enkelt om det är bra med din lön. Och som vi sa tidigare så kan man få 80% upp till 33 000 kronor. Så det är en trygghet liksom att vara medlem i en A-kassa.
Mm. Och vad kostar det i månaden?
Det kostar bara 130 kronor.
Och ett sätt att bli medlem är att gå in på akademikernasakassa.se/bildningskomplexet. Och jag kommer också länka till det här i avsnittsbeskrivningen. Ett jättestort tack Filip att du kom till podden.
Tack så mycket. Superkul att vara med.
Yes, då går vi till 1700-talet. Mm. Och där säger du att plötsligt så blir kartan förknippad med vetenskap och den blir statligt kontrollerad. Mm. Nästan lite grann så som när jag hör ordet vetenskap så tänker jag på vårat lite mer sätt att se på en karta. Den ska liksom på något sätt porträttera någonting objektivt och sant. Vad är det som händer på 1700-talet?
Men det händer flera saker. En första sak är ju att man kartlägger Stilla havet. Det är en sån sak som man inte har vetat så himla mycket om. Man vet att det har funnits men inte riktigt hur det ser ut. En annan sak är ju att det är nya imperier som växer fram. Framförallt England och Frankrike växer ju inflytande. Och i de här länderna då, i Frankrike, England och andra också för all del, Preussen och så, så börjar statsmakten mer och mer investera i vad vi skulle kunna kalla för vetenskapliga praktiker, aktiviteter. Ett exempel kan vara i Sverige att den svenska statsmakten inrättar bergskollegium för att utforska svenska malmfyndigheter. För att man vet att silver är bra att ha, koppar är bra att ha. Och då börjar man helt enkelt avlöna vissa att ta reda på var malmen finns och hur man kan bearbeta den och sådär. Och på samma sätt så tänker sig då statsmakterna att genom att iscensätta sådana här vetenskapliga undersökningar av världens geografi så kan man ju förbättra handel. Man kan förbättra sin kontroll över avlägsna sjövägar, till exempel i Stilla havet då. Så både England och Frankrike, alltså kungamakten i England och Frankrike, skickar ut expeditioner under 1700-talet för att ta reda på hur farbara vatten, hur geografin ser ut. Och det finns då den här tilltron till att det ska göras vetenskapligt. Man ska ta i beaktande det som vi har vetat förut. Så därför de här skeppen som skickas ut är utrustade med bibliotek, med apparater, instrument. Och gradvis så blir det då också att de här expeditionerna, utforskningarna blir liksom ett självändamål. Så att alltså självändamålet är att ta reda på. Inte bara för att det ska gynna kungen eller den franska staten, utan också vi vill veta för vetandets egen skull.
Det är det här klassiska upplysningsidealet, att kartlägga världen.
Ja, det kan man säga. Alltså vetande för vetandets egen skull är ju liksom, det är ju ett upplysningsideal, absolut, som växer fram under 1700-talet, absolut. Samtidigt kan man också säga att upplysningen är väldigt så här, nyttoorienterad. Så att jag tror inte det går att separera viljan att veta för vetandets egen skull och nyttoaspekten av att veta. De är liksom helt sammantvinnade. Men sen om man pratar om kartorna mer specifikt så är det ju en intressant period, eftersom det finns den här tendensen att vilja ta bort gamla aspekter eller gamla symboler och bilder och delar av kartan, som man nu då, apropå vad som är trovärdigt och inte, nu blir man mer än noggrann med att ta bort sånt som man tycker att man inte kan liksom empiriskt belägga. Så jag har ju ett exempel på en fransk geograf, Danville, som har det som ett slags uttalat program att sudda bort från kartan allt som han tycker verkar otroligt. Och därför så uppstår det då på helt nya sätt kartor med vita fläckar under 1700-talet. Och det kan man ju tänka så här, ja, det är ju ett rationellt, förnuftigt framstegstänkande då. Så det här är objektiva vetenskapliga anspråk. Och på sätt och vis är det det. Men samtidigt så om man tittar, alltså 1700-talet är också den europeiska kolonialismens, en av mest liksom, de sekel som är mest genomsyrade av europeisk kolonialism. Slavhandeln står i sin absoluta zenit. Så att när de vill städa kartan och skapa de här vita fläckarna, så städar han också bort väldigt mycket av vad afrikanska kartografer har liksom kartlagt under århundraden. För att han uppfattar det som inte trovärdig kunskap helt enkelt. Eftersom det är en, vad ska vi kalla det, kolonial världsbild. Man kan inte lita på afrikaner på samma sätt som man kan lita på andra geografiska kartografer.
Nej, det var den vita mannen som kom och först då, när europeen har sett det, då är det sant.
Ja, därför att det är i den världsuppfattningen då, så är det den vita europeiska mannen som är, förnuftet för kroppsliga. Det är liksom den rationella. Sådär. Så att det är, paradoxalt är det liksom både en slags förvetenskapligande och samtidigt då en spegel av en väldigt såhär kolonial, rasifierad skulle man väl kunna säga, världsbild. Som är självklar och naturlig för europeer i den här tiden.
Mm. Men när de tittade på kartan då, var det så att de... Tror du att de hade ungefär den uppfattningen som vi har idag? När vi tittar på kartan, alltså det finns 0% religiositet i en karta idag. Och även när vi tittar på den, förstår jag menar? Den består ju inte av så här har Gud skapat världen, utan vi tittar ju på den vetenskapligt. Ja. Var det så för 1700-talsmänniskan också?
Alltså det beror på, måste vi nog särskilja liksom 1700-talsmänniskor från varandra, precis som vi måste särskilja 20-talsmänniskor från varandra. Geografiska, kartografiska, vad ska vi kalla det, intellektuella sammanhang, vetenskapsakademier och annat, då är ju det här idealet om att titta vetenskapligt starkt. Men samtidigt så finns ju liksom gamla religiösa berättelser finns ju kvar fortfarande. Så jag tror att det är lite samma svar som i 1500-talet. Den här masspopulariseringen av kartblicken är nog lite senare än 1700-talet ändå. Även om det börjar liksom komma offentlighet, periodisk press, tidningar, böcker som når lite större spridning, så är det fortfarande inte alls på vår skala skulle jag säga.
Nej, men jag är också nyfiken bara på det faktum att alltså, det är ungefär som att någon uppfinner tvn. Mm. Alltså, plötsligt så får vi rörlig bild. Vi fångar människor i rörelse på bild. På samma sätt så får man plötsligt veta då från ett europeiskt perspektiv, pratar jag om nu då, att så här ser världen ut. Mm. Alltså det är ändå ganska maffigt. Okej, Mercator gjorde det redan på 1500-talet, men när de här expeditionerna kommer tillbaka, så liksom, nu har vi fastställt så här ser faktiskt den afrikanska kontinenten ut. Det är ju en ganska otrolig grej att få vara med om.
Jo, men så är det ju, absolut. Och just när det gäller 1700-talet brukar man ju säga att Afrika är liksom inte nödvändigtvis den största det största nyheten, utan den största nyheten på 1700-talet, det är ju den kartläggning som sker i Stilla havsregionen och att man upptäcker Australien, som man liksom teoretiskt har tänkt bör finnas där, men nu då med James Cook, framförallt en engelsk upptäcktsresande som faktiskt seglar till Australien och kartlägger Australien. Så då, även om det inte är lika stor och liksom viktig kontinent som Amerika, så är det ändå upptäckten av en ny kontinent, det är ju förstås fascinerande. Och en viktig liksom tanke under upplysningen blir ju då, när man upptäcker Stilla havsöar och upptäcker de människor som bor där och lever där, så skapas ju också den här idén om den ädle vilden, som ju är väldigt viktig under upplysningen, att här har vi är människor som lever i någon slags oförstört naturtillstånd som präglas av harmoni och liksom rikedom och närhet till naturen, vilket när det färdas till Europa då omvandlas till ganska många ändå som vänder det till en slags civilisationskulturkritik av det europeiska samhället och säger vi är överciviliserade, vi är förstörda av civilisationen, titta här, den ädle vilden lever i nära kontakt med liksom sig själv och naturen, och det är ett ideal. Sådär. Och det är typiskt för 1700-talet, så det är väl en aspekt av det här, wow, titta vad vi har upptäckt, att det också föder självreflektion. Ja, men vilka är vi då när vi ser befolkningen på Tahiti eller något sånt där. Det liksom skapar den här effekten av att också liksom självbespegling. Sådär. Mm.
Just det. Nu går vi fram till 1800-talet då. Där uppstår en sak, jag kan ha fel här, men jag har sett det väldigt många gånger i historien. Det är det här att det dyker upp såna upptäcktsresanden som blir så här världsstjärnor, där folk vill läsa deras böcker, och det är liksom de blir, ja, men verkligen vår tids kändisar. Och du pratar ju om en person som lever i mitten på 1800-talet som heter Alexander von Humboldt, som är en upptäcktsresande och skriver tjocka volymer om sina resor. Vem är von Humboldt?
Von Humboldt är en tysk adelsman som genom ett arv, alltså familjeförmögenhet helt enkelt, gör att han kan ägna årtionden åt att resa och skriva om sina resor. Och han kommer från en liksom framstående familj. Och han reser till Sydamerika framförallt som ung och kartlägger Amazonas och en del floder, alltså bifloder till Amazonas.
Hade det här inte gjorts tidigare, eller?
Alltså inte. Det är klart att europeer hade väl, jag menar, europeer hade ju sedan 1500-talet vistats där och utnyttjat liksom naturtillgångar som finns där. Men jag skulle säga den här liksom viljan att systematiskt kartlägga hela den sydamerikanska naturen är delvis Humboldt först med. Det som jag tycker är mest intressant med Humboldt är att han lite grann, inte själv, men han är åtminstone en jätteviktig representant för en ny form av vilja att porträttera naturen som helhet. Och det kanske låter självklart för oss, men när han seglar iväg i slutet på 1700-talet, runt 1800 då, så är väldigt mycket naturstudium fortfarande inrättat på att liksom förstå en art eller kanske en typ av växter eller en typ av djur eller ja, sådär, man klassificerar. Men Humboldt vill veta hur naturen hänger ihop som system. Hur påverkar klimatet växtligheten? Hur påverkar jordens dragningskraft havsströmmarna? Hur påverkar havsströmmarna klimatet? Alltså relationer i naturen. Och för att göra det då så tänker han att han måste liksom kartlägga hela naturen. Men det kan man göra på en plats, tänker sig Humboldt. På en plats kan man se naturens sammanhang, naturens relationer. Och då är frågan, vilka sådana platser är bra? Och då, det som är intressant med Humboldt är att han då letar sig uppåt för att göra det här. Så han klättrar ju han seglar på floder i Sydamerika också. Men han klättrar i berg i Sydamerika, i Anderna. Och beskriver det som att den som vill se naturen som helhet kan effektivt göra det från en hög höjd. Där har man liksom en slags överblick över naturen. Där kan man se klimatet, man kan se växtligheten, man kan se landskapet, man kan se hur de här olika sakerna hänger ihop. Och därför så tänker jag att Humboldt är en viktig del i den här som jag kallar då för överblickens historia. Att han liksom bidrar med det här naturstudiet. Det är inte bara liksom för att kartlägga för att utnyttja eller kartlägga för politiska ändamål, utan det är också en vilja att förstå naturen.
Och då är vi tillbaka till den här ursprungliga bilden 6200 år före vår tideräkning från en turkisk by. Att man på något sätt ändå, alltså det finns någonting mänskligt att vilja liksom se saker uppifrån, få en överblick. Mm. Alltså det säger någonting om vår omgivning.
Ja, men precis. Det är det jag försöker diskutera. Liksom, att det är, det tycks vara en lång och djup och stor idé att överblick ger en särskild typ av rationell kunskap. Att det är ett effektivt sätt att se på världen. Mm. Att vi kan se stora delar av världen om vi tittar på den från ovan. Men återigen då, det viktiga med Humboldt tycker jag är att han tar den tanken, men han liksom applicerar det på en särskild fråga, nämligen just om naturen. För det hade ju inte Katalhöjuk-bilden någon liksom idé om, att det här handlade om naturens relationer. Utan det är det som jag skulle säga Humboldt ändå bidrar med som någonting nytt. Och det är ju extra intressant eftersom det är frågor som fortfarande spökar i allra högsta grad för oss. Alltså klimatfrågan är ju liksom väldigt aktuell fortfarande. Och då kan man ju se Humboldt som en föregångare på det området liksom.
Liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Nu skulle jag vilja att vi pratade om jorden sedd från ovan. Mm. Och du, det tycker jag är en väldigt intressant passage. Du skriver ju mycket om det såklart. Mm. Men när det verkligen börjar hända, hur man kan börja liksom rita världen uppifrån. Mm. Som man tidigare bara har liksom på något sätt fått göra genom berg eller genom att fantisera. Mm. Men du beskriver ju att 1783 så sker den första luftballongsturen i Frankrike. Mm. Det är ju en otroligt häftig grej. Mm. Och sen 1785 så har vi en Baldwin i England som blir den första som liksom ritar. Han kartlägger jorden från sin luftballong. Mm. Vad får det här för inverkan?
Ja, men nu kan vi nog också börja prata lite om en popularisering av att se världen från ovan. För om det här är alldeles i slutet på 1700-talet, så under hela 1800-talet så är liksom ballongen en teknik som är väldigt omdiskuterad, omdebatterad och upplevs som någonting nytt, fascinerande. Och det som upplevs som nytt och fascinerande är dels vad som händer med människan när hon stiger då till, ja, ganska tidigt under 1800-talet kunde man ju stiga upp på 4-5 tusen meters höjd. Vad händer med människan då? Mm. Och då sprids väldigt många berättelser från ballongresenärer. Liksom, världen är helt tyst. Och de drabbas av höjdsjuka. De dör förstås, flera av dem kraschar och dör. Blir döva, yrsel, allt det där som liksom är höjdsjuka då. Så det är en dimension av det. Men en annan och kanske för mig viktigare dimension är ju att de här ballongresenärerna sprider bilder av, eller sprider beskrivningar av hur världen ser ut då från 4 000 meters höjd i en ballong där det är helt tyst. Och det man framförallt framhäver, det är ju just den här liksom vidden av perspektiven man får. Att man plötsligt befinner sig i en annan dimension. Och en liksom tråd i den berättelsen är något som sen kommer igen under 1900-talet, nämligen att det som den jordmänniskan då, så att säga, som står på marken, hennes vardagliga bekymmer verkar liksom bara försvinna. De liksom upplöses. Man får ett perspektiv i den här grundläggande meningen. Konflikter, vardagsskärmytslingar, besvär, problem, allt det bara suddas ut när man plötsligt befinner sig i den här helt andra dimensionen. Och det där är ju ballongresenärer väldigt duktiga på att torgföra, saluföra. Många av dem är ju entreprenörer. De försöker försörja sig på det här. Ordna publika uppstigningar och så vidare. Men det blir liksom ett kulturellt fenomen som blir lite hysteri kring, skulle man kunna säga. Det var ju till och med så att de pratade själva i slutet på 1700-talet i Frankrike och England, pratade om ballonghysterin. Och vissa var kritiska och andra var helt fascinerade.
Men vad händer med vår förståelse av geografin då? När, alltså, vad får det för återverkningar i våra kartböcker då, om man säger så?
Redan i slutet på 1700-talet så uppfattas det här som en liksom ny vetenskaplig disciplin. Balloonacy, nej, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det får liksom en särskild etikett. Och då tänker man sig att det här ska bli ett vetenskapligt verktyg för att kartlägga ännu mer rationellt, ännu mer förnuftigt. Nu ser man ju faktiskt med egna ögon hur det ser ut. Som du sa tidigare, har man gissat eller matematiskt försökt räkna ut och sådär. Så det skapas ju en massa idéer om att det här är ett bättre sätt att liksom objektivt beskriva världen från ovan. och liksom påverkan på uppfattningen av geografin påverkas väl. Men samtidigt så finns hela tiden den här kritiska diskussionen. Alltså vissa är inte alls övertygade. Inte minst för att ballongresandet hamnar i en sån här, vad ska vi kalla det, kommersiell, på en kommersiell marknad. Så att lika väl som en ballongresenär kunde liksom beskrivas som någon som besatt unik kunskap, så kunde den också beskrivas som en lurendrejare. Som liksom bara lurade folk, skapade det här spektaklet och tog betalt för det. Och det, man såg inte alls något speciellt. Utan man, ja. Så jag kan inte säga att jag har sett någon liksom jättetydlig sådär geografiskt skifte av ballongresenär. Utan det är mer det här känslomässiga kulturella skiftet. Känslan av att plötsligt så har människan lämnat marken.
Just det. En vidareutveckling av det är ju flygplanet. Mm. Och de observationer som första gången då kan göras. Verkligen inte, då är man inte så där otroligt själv i en ballong, utan då sitter man ju för första gången inomhus.
Ja.
Och du beskriver ju att 1932 så är det en person som åker över mot Sydamerika, va, och kan se att jorden är rund. Han kan liksom se den här,
ja,
han ser krökningen. Han
just
kan liksom fota krökningen. Vi har vetat att jorden var rund, men här är någon som kommer med faktiskt ett fotobevis på det.
Ja.
Så vad gjorde flygplanet för det här?
Ja, men flygplanet har ju flera effekter eller följder. En viktig följd är ju att det går att färdas fort över stora ytor. Det går att färdas kalkylerat effektivt. Alltså man kan åka dit man faktiskt vill. Med en luftballong är man ju liksom utsatt för vindar och det är ju rätt svårt att styra en luftballong. André trodde att han kunde, men det gick ju inte så bra. Utan det man kan göra är att höja och sänka den i höjd. Men jag menar, blåser det åt väster så åker man åt väster. Med flygplanet så kan man ju åka mellan punkt A och punkt B. Så att snabbhet, effektivitet och kombinerat då med kameran, som också är en jätteviktig innovation från 1840-talet och framåt, så kan man då, tänker man sig att med hjälp av de här nya kraftfulla teknikerna, flyget och kameran i kombination, så kan man kartlägga enorma ytor. Man kan, hela den amerikanska kontinenten till exempel, som ännu i slutet på 1800-talet är rätt dåligt känd eftersom den är så stor. Så rätt fort så omgärdas flyget av den här diskussionen om att nu kan vi effektivt kartlägga större delar av världen. Ytterligare en viktig aspekt som jag försöker lyfta fram och som jag tycker är superintressant, det är ju att flyget bidrar till att kritisera eller relativisera den här gamla Mercator-uppfattningen av världen. Alltså när man kan flyga mellan USA och Europa, då inser man att okej, Murmansk ligger närmare New York än vad Buenos Aires gör. Jag kommer inte ihåg exakt om det stämmer, men ungefär. Och det är ju en helt och hållet liksom omgestaltning av världens relationer. Tidigare har man liksom föreställt sig att, ja, men det är klart att Buenos Aires och New York hör till samma hemisfär, hör till samma område, är del av samma del av världen. Och Murmansk är en helt annan del av världen. Ligger långt till höger om USA. Men nu kan man flyga och se att okej, våra grannar, om man bor i norra USA, det är Kanada, Grönland och sen Ryssland. Mycket mer så än Argentina. Så att det skapar den här idén, eller det bidrar till den konkreta insikten att jorden är rund. Och det i sin tur leder till insikten att okej, det kanske inte finns något centrum. För en aspekt av Mercator-projektionen är att Europa alltid ligger i centrum. Och i takt med då kompletterat av de stora världskrigen och kompletterat med avkolonialiseringen som sker efter andra världskriget, så uppstår den här diskussionen om att världen har inte längre något tydligt centrum. Europa kan inte tänka på sig själv som världens centrum. För det beror helt på var vi startar någonstans. Så att en rund värld i den här liksom bokstavliga meningen, inte bara att vi förstår teoretiskt att den är rund, utan att den är verkligen rund. Den har inget givet centrum. Allting är relativt, om man säger så. Det bidrar flyget till att liksom driva fram den insikten.
Just det. Och du beskriver ju också att mellankrigstiden då, någonstans i 1930-tal och framåt, så sker också den här synen på jorden som hela mänsklighetens hem. Mm. Du pratar ju om en amerikansk holländare som heter Van Loot som skriver en bok som heter The Home of Mankind, eller hur? Jorden, The Home of Mankind. Mm. Och att det blir på något sätt, det finns nästan något, som jag läser in, nästan något frälsande i det där, av att nu är vi, we're all one. Mm. Vad kan du säga om det?
Ja, men alltså, precis. Och Van Loon är ju ett exempel på den här insikten som jag pratade om med flyget då. Och det direkta sammanhanget för Van Loon och andra under mellankrigstiden och 1940-50-talet, det är ju den absolut mest direkta sammanhanget, det är Amerikas roll i världen. Alltså här har vi en ny stormakt som växer fram, och med andra världskriget så blir det uppenbart att det här är den nya stormakten. Men Van Loons kartor är en slags nästan pamfletter för att Amerika ska involvera sig mer i världen. Så att den absolut mest direkta sammanhanget är USA måste gå in i andra världskriget. Vi kan inte längre tro att Tyskland är liksom på helt andra sidan världen och Japan är på helt andra. Det här behöver vi inte bry oss om. Utan de här kartorna visar att okej, det går ganska fort att ta sig från Tyskland till USA om man har ett flygplan. Så det är väl en aspekt. Den andra aspekten är med andra världskriget och avkolonialiseringen, så uppstår ju också en slags europeisk, en slags europeisk självransakan och självkritik. Vad har det europeiska projektet handlat om sedan 1400-1500-talet? Ja, men det har handlat om exploatering, kolonialisering, utnyttjande av andra. Så kan vi inte längre ha det. Så därför så är Van Loon, han angriper de här problemen genom att rita andra kartor än Mercator-projektionen. Han liksom leker med perspektiven för att få fram den här insikten att jorden är rund, att jorden är förändrad i och med flyget, att geografin ser ut på andra sätt än vad vi har trott att den gör och sådär. Men det är liksom det är en karta som också blir en slags ideologisk inlaga i tidens diskussion om det europeiska projektet. Liksom. Hänger du med på vad jag menar då? Liksom.
Verkligen. Det som jag hajar till på när du beskriver det här, det är ju att många skulle ju hävda då idag att när världsmakter lägger sig i andra länder, mindre länders angelägenheter, så är det någon slags imperialism i det, eller att det är något ont i det. Mm. Men det är så intressant hur tider alltid skiftar perspektiv. Här har vi istället någon som hävdar att man ska lägga sig i för att vi är alla ett. Eller det finns liksom inte. Det är Mercator som ser Europa och USA som frånskilt. Det är inte det när vi tittar på jordgloben. Nej. Så att det där är, ja, det är vad jag får till när du berättar. Mm.
Nej, men precis. Och det är ju, man kan väl säga att Van Loon och andra är ju liksom, de tror ju i grund och botten på en slags västerländsk liberal demokrati. Och de vill ju naturligtvis att att Amerika ska ta en ledande position i genomförandet av en liberal demokrati. Men de vänder sig också med kraft mot det koloniala europeiska perspektivet. Så den där föreställningen om Home of Mankind, som du uttryckte då, eller som är titeln på Van Loons arbete, det handlar ju om den här idén om en mänsklighet, men en mänsklighet under en slags liberal demokratisk ordning. Sådär.
Och om vi tar oss ytterligare uppåt i luften och kommer till rymden. 1968 så är ju Apollo 8 den första rymdfarkosten som lämnar jordens atmosfär och kan fota jorden
från månen.
Från månen, precis, det är från månen. Och det blir ju en sån här världsberömd bild som heter Earthrise. Mm. Och som du beskriver får också väldigt inflytande.
Absolut.
På vilket sätt?
Nej, men dels skulle jag säga att, och det försöker jag visa i boken, att den griper tillbaka på den här lite äldre då, inte jättegamla men lite äldre föreställningen om liksom en jord, en mänsklighet, Home of Mankind igen. Därför att när jorden porträtteras i såna här jordporträtt, som de har kallats, alltså jorden sett från rymden, då skapar det återigen den här tanken då om att, som också lite grann går tillbaka till ballongresenärerna, att titta, här ser vi, det här är vårt gemensamma hem, det är det ena. Det andra är att vårt gemensamma hem tycks ensamt i rymden. Allt annat är svart, vitt, dött. Det enda som vi kan se härifrån som lever, som har färg, som andas, är den här jorden. Då föder det dels den här tanken om som en av de här rymdresenärerna uttrycker det, liksom, plötsligt ligger Tibet och USA nära. För om man ser jorden från månen, ja, då är det inte mer än två fingrars bredd mellan USA och Tibet. Och det som tidigare har betraktats som helt olika världar blir plötsligt en och samma. Så det är den ena stora konsekvensen. Den andra stora konsekvensen som jag tycker är viktig att framhålla, det är ju att precis samtidigt som de här bilderna slår igenom i slutet på 60-talet så slår också miljöfrågan igenom på lite bredare front. Liksom.
Rachel Carsons, den här berömda Tyst vår från 1962, ja, som är en jätteviktig bok.
Ja, ja, precis. Och det kommer flera sådana där böcker under 60-talet och också, ja, men musik, och det finns ju sån här Earth Day börjar införas i USA runt 1970 där liksom folk går ut och protesterar mot miljöförstöring och så. Och då kommer den här tanken om den liksom färgade jorden, den grönblå planeten, som i och med att den ter sig ensam i ett svart mörkt universum, så börjar den också beskrivas som en sån här skör sfär av liv. Och det hakar liksom i den här förståelsen av att okej, den här sköra sfären av liv kan också förstöras. Och vi ser liksom tecken på att människor håller på att förstöra den här sköra sfären av liv som vi alla delar. Så både idén om en gemensam mänsklighet och också idén om en mänsklighet i en liksom biosfär av liv blir viktiga resultat av de här bilderna. Eller man kanske kan uttrycka det som att rymdfotografier som Earthrise förstärker miljöfrågans retoriska kraft. Liksom. Det är, om man säger, ja, här ser vi siffror på försurning av insjöar. Ja, det är ju tråkigt, men det är ju inte något som liksom får oss att liksom bli helt fascinerade över att se en tabell. Men om vi ser Earthrise-bilden, denna vackra blågröna planet, samtidigt som vi läser om miljöförstöring, ja, då blir det liksom en slags retorisk effekt av bilderna.
Just det.
De blir symboler. Precis som teokartorna en gång var symboler för den religiösa världen, så blir Earthrise-bilderna en symbol för den gemensamma mänskligheten på en skör planet som vi måste ta hand om.
Just det. Den sista frågan, det rör globaliseringskritik. Mm. Jag tycker det är så fint i din bok, för att det märks också nu när vi pratar. Vi pratar ju också som att det blir finare och finare och finare att förstå världen. Mm. Och till slut så kommer vi då till en bild som kan se jorden från månen, och det är på något sätt, och där möts vi, och där är det home of mankind. Mm. Men du skriver ju om de här som är globaliseringskritiker som menar att vi behöver förstå den mark vi står på, den allra närmsta marken. Mm. Vi behöver det här att se jorden från ovan, det här ovanifrån perspektivet gör, det blir någon slags mekanisering av världen. Mm. Det blir en standardisering av världen som egentligen i mångt och mycket är obegriplig. Mm. Så att vi måste mycket mer förstå vårt närområde. Mm. Kan du utveckla vad den här kritiken går ut på?
Ja, precis. Nej, men jag har ju valt att kalla det för överblickskritik, och det man kritiserar är dels globalisering, som du säger, men också framförallt den här idén om överblicken som den helt och hållet rationella, unika, kunskapsintensiva blicken på världen. Och jag nämner ju några olika liksom inflytelserika intellektuella som har diskuterat de här sakerna, men jag skulle säga att grunden i kritiken är på sätt och vis historisk. Alltså man vänder sig emot den här europeiska idéhistoriska traditionen av att överblick skapar en distans till världen. Alltså om man befinner sig ovanför världen och tittar på den, då blir världen ett objekt. Och jag som tittar blir ett subjekt som tittar på världen på avstånd. Och problemet med det är att man liksom inte förstår världen, så att man själv är en del av världen. Och den där överblickskritiken, ja, den har lite olika förgreningar, men den som jag kanske finner intressantast är den här franska sociologen Bruno Latour som jag diskuterar lite grann. Och han för ju fram den här överblickskritiken väldigt mycket i ljuset av klimatfrågan från 1990-talet och framåt. Där han ju menar att man kan inte förstå klimatfrågan utan att förstå hur det här idealet om överblick har odlats under århundraden. Han kallar det ju en slags atlasförbannelse eller ett gift för vårt tänkande. Liksom att det är en djupgående västerländsk idé att naturen är en fond för mänskliga samhällen, mänsklig politik, mänskligt tänkande. Naturen där borta, vi här. Naturen är en tyst bakgrund och här är vi. Och han menar ju att det där har påverkat hela vårt politiska samtal. Men det som är kruxet nu då är att under den här eran som vi lever, klimatkrisens era om vi kallar den så då, så visar det sig att naturen interagerar med oss och vi interagerar med naturen. Så att han och andra vill helt enkelt upphäva den här skillnaden mellan naturen som tyst bakgrundsfond, någonting annat än vi. Om man tänker på de klimatfenomen som vi är med om nu, torka, stormar, smältande isar, de inverkar ju på oss och på våra samhällen. Men så länge vi tänker att ja, men det där är ju någonting annat än den politiska sfären, det där är ju någonting annat än riksdagen eller vårt politiska samtal, så länge vi upprätthåller den där skillnaden så kommer vi inte kunna lösa en klimatfråga, utan vi måste liksom, naturen måste få vara en del av politiken, naturen måste ses som en aktör, människa och natur är båda aktörer här, och så länge vi vidmakthåller överblicksdistansen så har vi svårt att hitta fram till den här, vad ska vi kalla det, skärningspunkten eller kopplingen mellan natur och människa som är bevisligen finns där. Just. Så ungefär, jag vet inte om det blir för abstrakt, men jag tror det viktigaste för mig är den här djupgående västerländska idén om natur, bakgrund, distanserat från människan så att säga.
Jag hade kulturjournalisten Erik Skylt, ja, som gäst för många år sedan, mm, när podden var ny, men där tyckte jag han sa en fin sak, att det här att när man går ut i naturen och sen så lär man sig liksom ett namn på en, mm, på en blomma. Mm. Och att det är liksom först när vi har lärt oss, mm, namnet på det här föremålet, mm, som vi kan börja älska det. Mm. Jag tyckte det var fint. Mm. Det kanske inte är sant, men den bilden går att koppla till lite det du pratar om. Att när världen blir för schematisk, mm, då är man ganska långt, mm, från den lilla porlande bäcken, mm, utanför ens hus, mm, och där den där lilla blomman, mm, växer. Mm. Mm. Kan man se, ja, en sån koppling?
Ja, men absolut, det tycker jag nog. Och man kan också tänka så där, om du tänker på dig själv som människa, om jag ber dig liksom beskriva så här, vilka sammanhang har gjort dig möjlig? Det kanske är en abstrakt fråga, men om jag liksom ber dig så där, berätta vad som har påverkat dig i ditt liv. Ja, men då kanske du skulle säga någonting om din familj, dina vänner, att du lever i ett välfärdssamhälle, att du lever i tidiga 2000-talet, ja, du vet sådär. Men de flesta av de sakerna handlar ju om vad vi skulle kunna kalla för kultur. Men den här överblickskritikens poäng är att det absolut mest grundläggande förutsättningen för våra liv är en sfär som är väldigt tunn. Alltså det är 2-3 meter ner i marken som vi kan odla. Den odlingsbara jorden finns. Och det är liksom 1000 meter upp i luften som är vår atmosfär. Det är ett oerhört liksom papperstunt skal av liv som är det allra mest grundläggande villkoret för att du ska kunna existera. Och återigen då, för att komma tillbaka till den här västerländska tanken, den grundläggande aspekten för liv har liksom aldrig riktigt fått plats när vi har tittat på världen från hög höjd. Då har vi liksom inte känt hur vi faktiskt står med fötterna på jorden, i den här livgivande jorden, om du förstår vad jag menar. Jag vet inte om det är, men så att Skylts liksom idé om att om jag lär känna blomman så kommer jag i kontakt med blomman. Det ligger ju i linje med samma tanke.
Där sätter vi punkt, mm, för dagens samtal. Ett jättestort tack Staffan Bergvik att du kom till min podd.
Tack för inbjudan.
Tack för att du lyssnat på ännu ett avsnitt av Bildningskomplexet. En av de roligaste sakerna med att göra en podcast är att ha kontakt med er lyssnare. Så skriv gärna till mig på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Berätta vad du tycker om podden, ge mig tips på gäster och ämnen och kom med förfrågningar om du vill att jag ska vara konferensier eller moderator på ett evenemang. Jag läser och svarar på alla mejl. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.